denna underbart vackra vårdag ska vi öppna det teologiska skräckkabinettet och läsa om den oförlåtliga synden. Ett ämne som har kommit in i en begäran ifrån någon. Vi kommer att läsa många bibelställen. Och jag lämnar inte tid för var och en att bläddra fram, utan vill du specialstudera det här så rekommenderar jag den inspelning som vi gör och lägger ut på nätet. Nu finns det ju alltså ett antal texter i Nya testamentet som lätt kan tolkas så att man kan göra en synd som så att säga ställer en utanför Guds rike. Och när man möter kristna i personliga samtal så är det ju ofta de här texterna som känns så brännande aktuella. Tänk om jag i alla fall har... Och vi ska börja med att läsa de texter som kan kännas särskilt aktuella. Jag börjar i första Johannesbrevets tredje kapitel, 8-10 verserna. Johannes skriver så här: den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Om du kan synda så är du alltså inte född på nytt, och då kan det ju gå riktigt illa till sist. Det är ju den slutsats som man drar ur den här texten så lätt. Och vem kan säga att jag kan inte synda? Är det inte orimliga krav det här? Är det inte en text som man blir knäckt av? Vi bläddrar till Hebreerbrevets sjätte kapitel. Där möter vi nästa orosskapande text. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit. Dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åken får väl välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Det här är ju en text som ofta plågar föräldrar när de tänker på sina barn som inte längre vill gå med i kyrkan. Låt mig få citera min egen dotter. Hon var väl så där någonstans mellan 4 och 5, tror jag. Och rapp i truten var hon redan från början. Vi frågade barnen: vill ni gå med till kyrkan idag? Och hon svarade snabbt: nej, jag vill inte sitta där och vara folk. Och många föräldrar som hamnar i den här situationen, de känner är att ja, våra barn har en gång varit troende men har sedan avfallit, och dem är det omöjligt att återföra till omvändelse och tro. Och så tjatar man på barnen istället för att hålla tyst och be för barnen. Därför att det är mycket bättre. Kronan på verket när det gäller texter av det här slaget hittar vi i slutet på Bergspredikan. Matteus 7:21-23. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jag minns första gången jag verkligen konfronterades på djupet med den här texten. Det handlade om en kvinna som levde i ett nästan outhärdlig situation och som var kroniskt deprimerad. Och som just tog fram den här texten och sa det att det räcker inte med att man säger Herre, Herre till Jesus. Man måste göra någonting också, annars blir man aldrig välkommen. Och det där lyser ju fram lite grann också i den stora domstexten som kommer senare i Matteus evangelium. Vad helst ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni inte gjort mot mig. Och där låter det ju till och med som om man blev fördömd för det man inte har gjort. Hur många goda gärningar per dag måste man göra för att få godkänt? Men det här strider ju mot tanken att vi blir frälsta av tro och bara av tro. Johannes har en bild för det här som Jesus ger oss i det tredje kapitlet. 14 och 15 verserna. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det var ju så här att under folkets ökenvandring så klagade folket då och då. Och vid ett tillfälle när de klagade så kom det ormar och bet folk i benen. Och då ropade till Mose om hjälp. Och Gud sa till Mose, gör en orm av koppar eller egentligen av brons och sätt upp den på en stång. Var och en som ser på den ormen ska bli botad ifrån sitt ormbett. Det var tanken. Och den ska vi hålla fast vid. Så enkelt är det att bli kristen. Så enkelt är det att vara kristen. Men vad ska vi göra med de här texterna? Jo, vi måste förstå att när vi läser en text som på det här sättet leder oss till fördömelse, så har vi alltså läst fel på något sätt. Det vanligaste sättet att missförstå en bibeltext är att bryta ut den ur sitt sammanhang. Så att jag rekommenderar att man zoomar ut lite grann och läser ett lite större avsnitt. Och det ska vi tillämpa på den här texten i Matteus 7 kapitel. Så vi backar lite grann och börjar inte i den 21 versen utan i den 15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Texten handlar alltså som helhet om falska profeter. De som profeterar men som inte profeterar från Gud. De som i och för sig har upptäckt hur stor nåden är, så att man kan få del av Guds kraft också innan man har blivit så där väldigt helgad. Och som därför börjar att använda Guds kraft för att bygga upp ett eget andligt imperium, en skara att härska över och att på olika sätt göra sig själv stor med. De falska profeterna känns igen på den frukt som de skapar. Och det är ofta så att eleverna, lärjungarna till falska profeter, de blir ännu tokigare än den falska profeten, som i alla fall har lite grann vett att inte säga riktigt vad som helst eller göra vad som helst. Det hade ju gått så här i Korint. Andra Korintierbrevet 11 är ju ett Paulus försvarstal gentemot de falska profeter som har intagit församlingen och använder församlingen som ett sätt att göra sig själva stora. Han skriver 11 kapitel 13 versen: sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvånas över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdighet. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Jag upprepar, ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga, utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. Eftersom många berömmer sig själva vill också jag göra det. Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Ja, de falska apostlarna har ofta ett falskt budskap. Falskt på någon punkt som lockar människor. Du kan bli ung, rik, frisk och vacker, bara du kommer hit. Vi bländade ut texten i Bergspredikan och fann att den handlar inte om dig, utan den handlar om andliga ledare. Ja, det kan du ju vara i och för sig. Och vi har naturligtvis anledning att förstå att just ett ledarskap i ett andligt sammanhang ställer en inför många frestelser. Men vi ska återvända till texten i första Johannesbrevet. Och också där läsa ett lite större stycke. Från början av kapitlet, tredje kapitlet. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, till Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin bror. Ja, vi har fått nåden att bli Guds barn. Och det innebär inte att vi blir perfekta. Rättfärdighet handlar inte om perfekthet, utan om viljan att ta emot Guds kärlek och ge den vidare i form av olika praktiska handlingar eller i form av på annat sätt ge kärleken vidare. Men vi behöver rena oss. Precis som man tvättar sig då och då och duschar då och då, så behöver vi också rena oss i det andliga sammanhanget. Men när Kristus kommer och vi får se honom, då blir det som med den där ormen på stången, att redan det att vi ser honom gör att han förvandlar oss till likhet med honom. Att få lära känna Herren. Eva läste förut den här texten, saliga är det som inte ser och ändå tror. Varför är de saliga? Ja, det är därför att den tron måste ha fötts av Gud i deras hjärta. Och den är slitstarkare än den tro som man får av det man kan se eller erfara i det praktiska. Nu i den här texten i första Johannesbrevet så kommer orden: kära barn, låt ingen föra er vilse. Här har vi de falska profeterna igen. Låt ingen föra er vilse. Och jag rekommenderar dig att läsa hela brevet. Och att göra det med den utgångspunkten att brevet egentligen är ett signalement på antikrist. Den globala politiska och religiösa ledare som kommer att uppträda när tiden är inne. Och han kommer att leva i öppen synd. Och samtidigt säga att han är så helgad av Herren att det spelar ingen roll vad han gör. Och det är utifrån det perspektivet som Johannes skriver här. Att han vill få föra oss vilse, vill få avskaffa synden. Han kallas ju också för laglöshetens människa. Han utger sig för att vara rättfärdig trots att han öppet bryter mot allt vad lag och rättfärdighet heter. Ska vi sträcka på benen ett ögonblick? att vi får resa oss upp och liksom lite skaka loss. Ande, du som livet ger, fall nu över oss. Ande, du som livet ger, fall nu över oss. Smält mig, fyll mig, sänd mig, sänd mig. Ande, du som livet ger, fall nu över oss. Ja, vi kan sätta oss och gå vidare. Vi ska göra nu en liten utvikning och titta på just detta med hur tron föds i våra liv. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden vittnar med din och min ande att vi är Guds barn. Hur känns det? Har du känt det någon gång, eller är det här en text som du ställer dig frågan inför? Jesus får ge oss en förklaring. Vi bläddrar till Johannes 6:37. Jesus säger så här: alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Alltså, Gud föder en tro. Och hur upplever vi den? Jo, vi upplever den som en längtan efter Kristus. Längtan efter Gud. En upplevelse av att det här livets villkor är något ofullständigt med. Är livet inte mer än mat och kläder och jobb och fritid och nöjen och tävlingar? Finns det inte någon större mening med livet? Jo, det gör det. Men den längtan som det här innebär, den längtan är född av Gud. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Anden vittnar med din ande om att du är Guds barn. Varför det? På vad sätt? Jo, genom att Kristus blir viktig i ditt liv. Och därmed också ändras ju våra prioriteringar. Vi satsar vår tid och kraft på något annat än den gör som inte har känt det här. Och då, med den tanken i bakfickan, ska vi nu läsa om den oförlåtliga synden i Matteus 12:22. Sedan förde man till Jesus en besatt man som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Och allt folket blev utom sig av häpnad och sa: kanske är han Davids son? När fariserna hörde det sa de: det är bara med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Beelzebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? Det kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds ande som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den heliga ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Ja, Jesus drev ut en ande och den stumme kunde både höra och tala. Är det här sant? Förekommer det att man kan på det sättet hjälpa människor? Ja, det är sant. En befrielse av det här slaget behöver inte vara dramatisk, och det är kanske oftast så att man bör så långt det är möjligt se till att det inte blir någon dramatik. Men det kan bli väldigt dramatiskt. Och har man sett en människa i en sådan situation där det kanske blir slagsmål och möbelvältningar, har man sett den personen komma loss ur sitt handikapp, så vet man att det här, det var en kraft som fanns i den människans liv och som den människan inte hade makt över, men där Jesus i sin tur hade makt. Och det är ju det som människorna ser här. Jesus har en makt som människor i allmänhet inte har. Och vi kan få del av den makten. Det är till och med de falska profeterna sa, har vi inte drivit ut onda andar genom ditt namn? Detta betyder inte att allting ska lösas med andlig befrielse, och det är inte heller så att alla problem och alla situationer och handikapp och vad det kan vara mera är av en sådan andlig natur. Men jag säger det förekommer. Det är det som är vår utgångspunkt. Och omedelbart så står nu några kritiker där med en bortförklaring. Det är med de onda andarnas furste som man driver ut de onda andarna. Och intressant nog, detta var och är en judisk förklaring till det här fenomenet. Judarna i Babylon skrev ett fantastiskt moralfilosofiskt bokverk, kan man säga, som heter Talmud, som skrevs på 600-talet och som omfattar en ruskig massa band, om man ska köpa det i bokform. Och där finns här och där insprängt just tanken att Jesus gjorde sina underverk med hjälp av magi. De säger så här att ja, han var i Egypten i sin barndom. Och han var inte baby när han kom tillbaka till Israel, utan han var en vuxen människa som hade lärt sig trolldom av de trollkunniga karar som var någon sorts föregångare, de som Mose kämpade mot. Det var den sortens magi han förde med sig till Israel. Och Jesus går nu till motangrepp. Han säger så här att ett rike som bekämpar sig självt kan inte bestå. Och han har gjort så många under och tecken av det här slaget, att i så fall måste man säga att det är stor risk att Satan förstör sig själv. Och så enkelt kommer vi nog inte undan. Detta betyder att han vill säga att hans kritiker talar mot bättre vetande. Varför gör de det? Jo, de gör det för att människor inte ska komma till tro på Jesus. Och det kallar Jesus för synd mot den heliga ande. De utmålar andens verk som någonting som djävulen har gjort. Och varför gör de detta? Jo, de gör det för att hindra människor från att komma till tro. Och då kan vi sammanfatta. Vad är då synd mot den heliga ande? Vad är då den oförlåtliga synden? Jo, det är att utmåla andens verk som något djävulskt. Och man gör det mot bättre vetande. Man gör det för att människor inte ska komma till tro. Detta som i Bibeln kallas för förförelse. Och som Jesus talar om i det 18:e kapitlet hos Matteus. Han säger så här: den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelse måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad och halt än att ha båda händerna och fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut och kasta det ifrån dig. Och så vidare. Jag tror inte att Jesus menar att vi bokstavligen ska amputera oss själva och varandra, utan att han vill ge en bild av hur farligt det är att ägna sig åt förförelse. Att mot bättre vetande tala så att den heliga ande blir något djävulskt. Och man gör det för att inte andra ska komma till tro. Det finns nu ett praktiskt exempel i Bibeln. Det inträffar på påskdagen. Det står så här i Matteus 28:11. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om landshövdingen får höra det ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda, och än idag är detta rykte spritt bland judarna. Alltså, nu kommer soldaterna som skulle vakta graven och söker upp de höga prästerna och säger det att Jesus har uppstått. Och de kanske till och med var ganska skakiga, det skulle jag ha varit i alla fall. Och prästerna, vad gör de? Jo, de tror på det som soldaterna säger. Men just för att de tror så mutar de vakterna med pengar. För att de skulle säga något annat så att människor inte skulle komma till tro. Här görs alltså en synd emot anden. Det behöver inte på något sätt säga något om hela Israels folk. Kanske bara om prästerna och det ledande i folket. Men det är intressant att säga att just för att de tror så talar de och handlar mot bättre vetande. För att inte andra ska kunna tro. Och det finns ett exempel också i Gamla testamentet. Där möter vi en präst som hette Eli. Och hans söner hade tagit över prästuppgiften därför att Eli var gammal och trött och hade dålig syn och var darrig. Och så står det så här om Elis söner. Första Samuelsboken, andra kapitlet. Men Elis söner var onda män som inte kände Herren. Så här brukade prästerna göra med folket. När någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästernas tjänare och sa till den som offrade: ge hit kött att steka åt prästen, för han vill inte ha kokt kött av dig utan rått. Om då mannen svarade honom: låt dem först förbränna det feta, sedan kan du ta vad du vill, så brukade han svara: nej, ge mig det nu, annars tar jag det med våld. De unga männens synd var mycket stor inför Herren, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Vi hoppar några verser fram. Eli var nu mycket gammal. När han fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg med de kvinnor som tjänstgjorde vid ingången till uppenbarelsetält, sa han till dem: varför gör ni sådant? Jag hör från allt folket här hur illa ni handlar. Gör inte så, mina söner, det är inget gott rykte jag hör, det som sprids bland Herrens folk. Om en människa syndar mot en annan människa kan Gud medla för henne. Men om en människa syndar mot Herren, vem kan då medla för henne? Men de lyssnade inte till sin far, ty Herren ville döda dem. Var de deprimerade? Nej, det var de inte. De mådde alla tider. Och det gjorde prästerna också som vi läste om nyss i Matteus evangelium. Och det som kännetecknar nu att det här är en synd emot anden, det är att man lär folket att förakta Herrens offer, som det stod i texten om Eli. Och ibland när teologer i vår tid har ställt sig upp och sagt att nej, det är inte alls så här som det står i Bibeln, det kan vi inte tro på idag, så händer det att jag ställer mig själv frågan: hur vågar de? Är det alldeles ofarligt att säga på det viset? Jag menar nu inte att vi ska gå ut och ropa fördömelse över dem, utan ska vi be för dem så ska vi välsigna dem. Därför det är bara Guds nåd som kan bryta igenom förhärdelse. Men som sammanfattning vill jag säga att synd mot den heliga ande är ingenting som man råkar göra. Det är inte så att man kanske plötsligt tänker att ja, tänk om jag har gjort det här i alla fall. Jag har ju inte varit Guds bästa barn, som det heter, om man nu har olika barn. Utan det här är något medvetet. Det handlar om en aktiv förhärdelse, och den handlar om just att man vill hindra andra från att komma till tro. Låt oss nu be tillsammans, och sedan vill jag släppa ordet fritt för frågor och synpunkter och erfarenheter, vad det kan vara. Herre, vi vill ta till oss att det är farligt att ägna sig åt att beskriva din heliga ande som någonting ont. Du har stor barmhärtighet med den som gör det av okunnighet. Men den som har smakat ditt rike, förstått ditt ords innebörd och sedan ändå. Herre, hjälp oss att leva i den glädje som det är att vi förstår att vi har fått en full förlåtelse och en full försoning över hela vårt liv. Och jag ber för var och en som har grubblat över de här texterna och kanske ibland kört fast i dem, att du lyfter oss alla var och en upp och ställer oss på klippan där underlaget är starkt och fast och där vi kan stå stadigt. Tack för att nåden är mycket större än vad vi kan ana eller förstå. I Jesu Kristi namn tackar vi dig, Herre. Amen.